Då ska vi ge oss i kast med dagens predikan som ju, precis som Bernt-Åke sa, fortsätter på det temat vi är inne på. Vad kännetecknar en äkta Jesusrörelse och hur kan vi få tag i mer av det som alltid har kännetecknat dem? Och vi har pratat om församlingens DNA, det här som Gud har lagt ner i varje troende människa, i varje gemenskap som vi formas kring honom. Och vi har talat om vad vi tänker att det kan innebära när den sprängkraften frigörs och hur det ser ut. Och det är precis det som händer i den första församlingen och i varje genuin Jesusrörelse framåt. Och vi har sagt att ett av de största hindren för att det ska kunna ske, det är ju arvet efter religionen, kristendomen. Jesus kom inte för att starta en religion bland andra religioner, utan för att rädda en hel mänsklighet som var förlorad utan honom. Och den första och viktigaste byggstenen, den allra mest centrala som allt annat kretsar kring, den pratade vi om förra söndagen. Nämligen att vi behöver återvända till den otroligt enkla men ändå väldigt djupgående bekännelsen att Jesus är Herre. Vad betyder att Jesus är Herre i mitt liv? Och det allra viktigaste är kanske inte att vi ropar ut den överallt hela tiden, även om vi kan göra det också, men att vi lever ut den. Att det syns vem som är Herre i mitt liv. Och den bekännelsen leder ju också automatiskt över till och hänger väldigt intimt samman med lärjungaskapet. När Jesus är Herre i våra liv, då följer vi honom. Då lever vi efter hans ord. Och fokus på att vara en Jesu lärjunge och vara en gemenskap som formar lärjungar, det är den andra byggstenen som utmärker en äkta Jesusrörelse. Och lärjungaskap handlar om att hålla fast vid Jesus. Och låta honom och ingenting annat vara den som fyller våra liv med mening, med identitet, med värde och gemenskap. Och det är ju väldigt nära sammankopplat med bekännelsen att Jesus är Herre. Det är väldigt svårt att följa Jesus och leva i efterföljelse om han inte har första platsen i våra liv. På ett ställe så säger han: varför kallar ni mig Herre, Herre när ni inte gör vad jag säger? Och på ett annat ställe så säger han så här. Lukas berättar för oss att stora skaror gick tillsammans med honom och han vänder sig om och sa till dem: om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: den där, han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med 10 000 man kan möta den som rycker an med 20 000. Kan han inte det, så skickar han sändebud för att be om fred medan den andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Stora skaror följer Jesus. Och så vänder han sig om och så säger han det där. Levererar ett av de tuffaste budskapen under sin tid på jorden. Jesus var ju inte ute efter att samla så många som möjligt egentligen, utan att det skulle gå på djupet. Det är ju ingen vidare marknadsföring för sin sak att vända sig om och säga det där. Men han var inte intresserad av att bli populär, utan av att forma efterföljare som skulle vara beredda på vad som skulle komma. Och Jesus använder här ett sätt att tala på den här tiden som var väldigt vanligt. Det kallas för rabbinsk hyperbol och handlar om att man använder överdrifter för att få fram en poäng. Han gör ju det på flera andra ställen också, när han till exempel säger att om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det. Så menar han ju inte det bokstavligt. Och när han talar om att hata sin far och sin mor och så vidare, så menar han ju egentligen att jämfört med allt annat så måste jag komma först. Och när han talar om att avstå från allt man äger, så menar han att vi behöver ge upp våra rättigheter. inför honom som egentligen äger allt. Och förutom att Jesus behöver ha första platsen och att vi ger upp allt inför honom, så talar han ju här också om att beräkna kostnaden. Han uppmanar alla som vill följa honom att sätta sig ner och räkna ut vad kommer det här att kosta mig egentligen. Det måste få kosta någonting att följa Jesus. För allting som är värt någonting kostar ju någonting. Och ju mer vi värdesätter något, desto mer får det kosta. Vilket betyder, om vi vänder på det, att om din tro och din efterföljelse till Jesus inte kostar dig någonting, hur mycket är den då egentligen värd? Vi har ju skapat en kultur av att vara kristen i västvärlden som många gånger innebär att vi håller vissa saker för att vara sant. Vi går i kyrkan då och då, men egentligen kostar det oss väldigt lite att följa Jesus. Och kanske är det därför vi ser så lite hända av det vi längtar efter. För att vi inte är beredda att betala priset för att någonting ska ske. Dessutom har vi också till ganska stor del gått på det budskap som är rådande i våran samtid, som handlar om att den ultimata friheten handlar om att undvika ansvar och ha så lite åtaganden som möjligt. Att lycka och tillfredsställelse finns i att göra så lite som möjligt, så att jag är så mycket ledig som det bara går. Och det är absolut slitsamt att känna att min kalender är fulltecknad, och jag tror att vi alla skulle behöva fundera över saker som vi kan rensa bort. Men svaret är inte det motsatta. Utan den djupa glädjen och tillfredsställelsen finns ju istället i att göra rätt saker. Att de åtaganden och det ansvar som jag har är det som är det absolut mest meningsfulla. Det finns ju inget, tror jag, som ger mer glädje och energi och tillfredsställelse än att veta att jag gör det som Gud har kallat mig till att göra. Det som han har lagt ner i mitt liv av kallelse och gåvor och personligt, det använder jag i hans rike. Att jag förvaltar det som han har gett mig på bästa sätt. Så att jag ändå får höra honom säga: väl gjort, du gode och trogne tjänare. Där tror jag att den djupa tillfredsställelsen finns. Och Jesus säger ju aldrig att livet som kristen kommer att bli lätt. Han lägger alla kort på borden och han visar till och med sitt liv vad det innebär. Han säger ju till och med: om det inte kostar dig allt så kan du inte vara min lärjunge. Utan en helhjärtad överlåtelse till Jesus så kan vi aldrig följa honom. Hur ser en sån överlåtelse ut? Jo, allt handlar ju om val som du och jag gör. Vi blir ju inte lärjungar till Jesus automatiskt. Vi växer inte åt det här hållet automatiskt, utan vi blir det för att vi har bestämt oss för det. Och berättelsen, det är ju kul att Bernt-Åke nämner Sadrak, Mesak och Abednego. För den är ju en av de bästa illustrationerna på precis det. Gå hem och läs Daniel 3 så får ni se vad de säger till kung Nebukadnessar. Jag kan berätta redan nu i och för sig. Men läs ändå. När han får se att det är dem, han vet ju vilka de är. Han har ju handplockat människor från det judiska folket för att ta dit till hovet i Babylon och leva tillsammans med honom. Och han får använda dem och träna dem. Och så säger han: nej, det är dem. Och så säger han: ni får en chans till. Och vi glömmer att ni inte knäböjde och tillbad statyn utav mig. Men nu när vi spelar, bandet får spela igen här, så får ni falla ner en gång till. Och så lägger han till: och om ni inte gör det, vilken Gud ska då kunna rädda er ur min hand? Säger han. Och då svarar Sadrak, Mesak och Abednego: vi kommer aldrig tillbe dina gudar, utan vi tjänar och tillber en annan gud. Och vi vet att han är mäktig att rädda oss ur din hand. Och sen lägger de till: och även om han inte gör det, så kommer vi i alla fall inte att tillbe dina gudar, utan honom ändå. Det är ju precis så en överlåtelse ser ut som har bestämt sig för att satsa allt oavsett. Ja, men även om jag inte får de bönesvar som jag längtar efter. Även om jag går igenom en tuff period och jag känner att Gud är långt borta och jag förstår inte varför jag går igenom det här, så kommer jag tillbe honom i alla fall. Du blir inte en lärjunge till Jesus automatiskt, utan du blir det för att du har bestämt dig för att vara det. Och från början var det ju ingen skillnad mellan att vara en lärjunge och att vara en kristen. Men under årets lopp och i det sättet av vår kyrka som vi har ärvt, så har det skett någon slags märklig uppdelning. Där lärjungaskapet är någon typ av tillval eller överkurs som vi kan välja om vi också vill följa Jesus. Men när vi läser Nya testamentet så är ju det kristna livet att följa Jesus. Det finns inget annat som är det kristna livet. Och du kan inte följa honom om det inte kostar dig någonting. Jag berättade när jag installerades här om när jag som 15-16-åring började fundera på de här sakerna. När jag var ganska ny i tron och läste apostlagärningarna och tänkte, var finns allt det här? Var finns den andliga kraften? Var finns överlåtelsen som är beredd att gå genom vad som helst? Och jag sa till Gud som tonåring att ja, men om det här som jag ser runt omkring mig, om det inte finns mer, om det här är allt, då vet jag inte om jag är intresserad. Och så hörde jag Gud jättetydligt säga, men du ska inte följa kyrkan, du ska följa mig. Några år senare så gav jag mig iväg till Australien och träffade en man som har betytt jättemycket för mig. Han heter Dave Stevenson och är basledare på UMU-basen i Newcastle. Och han berättade en liknande händelse från sitt eget liv. Om när han var 19 år och kände att det måste finnas något mer än så här. Han hade vuxit upp i en traditionell kyrka på Nya Zeeland där man gjorde det man gjorde varenda söndag och så vidare. Men han kände att det måste finnas något mer. Så han bestämde sig för att jag sätter ihop ett team och så tar jag dem till Kina och berättar om Jesus och ser vad Guds ande kan göra i ett sånt läge. Och så satt han sig ner och skrev brev till ett antal kyrkor runt om i Nya Zeeland och berättade, vi är team på ett antal ungdomar som ska åka till Kina och berätta om Jesus. Vill ni stödja oss med pengar eller med förböner så är ni välkomna att göra det. Så fick de svar från de här olika kyrkorna och en kyrka skrev så här tillbaka. Vi förstår inte varför ni ska till Kina. Vad ska ni där och göra? Varför kan ni inte stanna här på Nya Zeeland och leva ett normalt kristet liv som alla vi andra? Och i den stunden så bestämmer sig Dave Stevenson för en sak. Jag ska aldrig leva ett normalt kristet liv. Om det är vad det innebär, då är jag inte intresserad. Och jag är så djupt tacksam för att han bestämde sig för att aldrig leva ett normalt kristet liv. Vi har ju gjort ett normalt kristet liv till någonting annat än vad det faktiskt var från början. Och när vi bestämmer oss för att inte leva normala kristna liv, så kommer vi också få chansen att visa Gud att vi menar allvar. När jag återigen åkte tillbaka till Australien, och jag och min vän Tobias fick ett mejl av en kille som sa, men kom ner hit så sätter vi upp ett rockband och så åker vi runt på turné och spelar för Jesus. Och basen kommer ställa upp med massa pengar och det finns förberett allt det här och så här. Så kom ner. Så vi åkte ner dit och det visade sig att han har snackat en massa som han inte alls har täckning för. Och då har vi åkt till andra sidan jorden när vi inser det. Men vi hade ett snack med basledaren Dave Stevenson då, och han sa det. Ja, jag förstår att ni är lite besvikna, men gå dit till Essen, den här lärjungaskolan, ändå nu så får vi se vad Gud vill göra. Nu är ni ändå här. Så vi bestämde oss för att göra det. Och då är det 3 månader först med lektionsfas och sen så siktade vi på att åka ut någonstans på en missionsresa. Och då fanns det 4 alternativ och man skulle be över, ja, men vart vill Gud att jag ska åka? Till Brasilien eller till Japan eller till Indien eller till Bali då. Och jag kände väldigt tydligt att Gud ledde mig att jag skulle åka till Bali. Och det blev också ett musikteam. När vi insåg vilka som var i det teamet så tänkte vi, ja, men nu kommer vi kunna använda våra musikaliska gåvor och spela musik för Jesus. Så det gjorde vi. Strax innan som vi ska göra oss redo att åka dit så kommer min bästa vän då, Tobias, som jag åkte dit med. Och som var ännu mer besviken på att det här som vi från början tänkte att vi åkte ner för inte blev. Och dessutom hade det kommit massa kompisar till oss, våra närmaste vänner, hade kommit och hälsat på i Australien. Vi hade två stycken som hade gift sig och som var på sin bröllopsresa 7 månader runt jorden. Åkte de på sin bröllopsresa och stannade 3 månader i Australien då och var med oss. Och så kom det ner två av våra andra bästa vänner. Och de kom allihopa och Tobias kom och sa, men jag har bestämt mig för att hoppa av lärjungaskolan. Jag känner, det här blev inte alls som jag hade tänkt mig, utan jag hänger på det här gänget istället som är här nere nu. Och vi tänker åka östkusten upp i Australien och surfa varenda dag och ha det jätteskönt. Ska inte du också hoppa av och göra det? Och det var otroligt jobbigt. Alltså det finns nog ingenting som jag hellre hade gjort rent mänskligt i den stunden än att åka med mina allra närmaste vänner längs östkusten i Australien och surfa varje dag. Men jag kände att ja, men om det här ska bli allvar någon gång, om jag inte bara ska fortsätta leka kristen, utan om överlåtelsen ska bli på riktigt, då måste det ju få kosta någonting någon gång. Så jag bestämde mig för att säga till mina polare, jag följer inte med. Jag tror att Gud har kallat mig att åka till Bali, och jag åker till Bali. I vilket annat liv ska du och jag ge allt för Jesus än i det här? Vi får en chans att överlåta oss till honom, och det här och nu. Och det börjar i våran överlåtelse till honom. En process som börjar när vi säger ja till Jesus och innebär att vi överlämnar våra nycklar till vårat liv till honom och säger, kör du istället. Du är en mycket bättre förare än vad jag är, och du kan vägen. Och då kommer det innebära att vi hamnar i lägen där det måste få kosta någonting. Vad är det värt att människor som inte känner Jesus får uppleva honom? Och får uppleva all den befrielse och nåd och förlåtelse och helande och kärlek som finns bara hos honom. Vad är det värt för dig personligen? Vad är du beredd att ge upp för att vara med och se det hända i ännu större utsträckning? Guds rike har ju i alla tider utbretts genom människor som har varit beredda att lägga ner sina liv för att tjäna Guds syften och inte mina egna. En av dem som gjorde precis det och som är en av mina största influenser, det är John Wimber. Han var musiker på 60-talet i ett band som hette The Righteous Brothers. Känner du till dem? Han spelade saxofon. Deras mest kända hit är You've lost that loving feeling. Oh, that loving feeling. Alla som är uppvuxna på 80-talet och sett Top Gun vet ju vilken låt det är. Han spelade saxofon i det bandet. De hade några hit till, var ganska framgångsrika. Levde på det på heltid i Las Vegas och på turné. Han kände inte Gud alls. Han var gift med en kvinna som hette Carol. Och de hade ju stora problem i sitt äktenskap. Och det är ju inte så konstigt när man lever ett rockstjärneliv med allt vad det innebär. Och till slut så hör hon av sig, Carol, till John och säger, jag orkar inte det här längre. Jag lämnar dig. Och John beskriver sig själv som en fjärde generationens hedning. Det fanns liksom ingen minsta tillstymmelse till kunskap eller relation till kyrka eller Jesus runt honom. Men när det händer, då ber han sig ut i öknen utanför Las Vegas och faller ner på sina knän och ber till den Gud som han inte tror på att få sin familj tillbaka. Och när han kommer tillbaka till hotellet så har han ett meddelande från sin fru Carol som säger, jag vill fortsätta. Och efter det så börjar de gå i en bibelstudiegrupp tillsammans. Och John häpnar över vad Jesus säger om att betala ett pris för sin tro. Att det kommer kosta någonting att följa honom. Att ge upp sina rättigheter. Han blev otroligt provocerad och upprörd av den tanken. Och när de hade gått några veckor i den här bibelstudiegruppen så säger helt plötsligt hans fru, jag vill lämna mig till Jesus, säger hon inför alla. Och John tänker då direkt, det vill absolut i alla fall inte jag göra. Men innan den kvällen är över så finner han sig själv på knä gråtandes i mitten och ger sitt liv till Jesus. Och då lämnar han bandet. Han känner, det här kommer inte gå. Utan han tar ett vanligt jobb där han helt plötsligt är tvungen att ställa klockan på morgonen och gå upp och jobba vanliga tider. Han jobbade på en fabrik. Och en dag så fick han det sämsta jobbet man kunde få. Han fick i uppdrag att göra rent några oljetankar bakom fabriken på insidan. Och det var varmt och det var smutsigt och det luktade illa. Och där inne står han och försöker tvätta rent så gott det går. Och så hör han en röst utanför som säger, var är John Wimbers kontor? Och så går han ut därifrån täckt av smuts och olja. Och där ute står en av grabbarna i bandet med ett kontrakt i handen som är värt miljontals kronor. Och säger, du måste skriva på här att du avstår din del av kontraktet. Du är ju inte med längre. Så du kommer inte längre ha någon rätt till alla de här pengarna och royalties och sånt som vi drar in. Så du måste skriva på att du avstår. Och så gör han det och hans polare står där och tittar på honom när han täckt av olja skriver under, jag avstår alla de här pengarna. Och till slut så säger hans kompis, vad gör du här egentligen? Och John kunde inte komma på något att säga, så det enda han fick fram var, Gud gjorde det här med mig. Och kompisen fattar ingenting. Han bara skakar på huvudet och går därifrån. Men John hade förstått så mycket att ska han tjäna Gud, då måste han vara beredd att ge upp någonting. Och för att han lärde sig det från början så blev han en av de mest inflytelserika kristna ledarna under 1900-talet. Han fick personligen leda över 3000 människor till tro enskilt, face to face. Och en massa andra saker. Vi är lärjungar till Jesus till den grad våran överlåtelse sträcker sig. Till den grad vi låter Jesus vara Herre i våra liv. Vi kommer alla till korta i det här. Men om vi vill följa Jesus så måste ju det vara våran ständiga strävan, våran passion, våran prioritet och vårat fokus. För det som vi följer är också det som formar oss. Vi lärjungar tränas ju hela tiden. Vi formas hela tiden. Och om det inte är Jesus vi följer så är det den omgivande kulturen som kommer forma oss. Då kommer den kapitalistiska marknaden med alla sina miljarder till förfogande till marknadsföring att vara det som definierar vårt värde. Och då kommer staten att vara det som är våran trygghet och våran försörjning mer än någonting annat. Och då kommer vetenskapen och media att vara det som förmedlar sanning och definierar sanning för oss. Men som lärjungar till Jesus själv så är det ju han och Guds ord som förmedlar sanning till oss. Han som till och med säger att han inte bara har sanningen utan är sanningen. Och han säger också att det är hos honom vi behöver ha våran trygghet. Att vi ska söka hans rike först så kommer ju han att ge oss allt det andra också. Och han utmanar ju också materialismen och konsumismen som kanske är den största sekulära religionen i våran tid, i vårat samhälle. Det som mest av allt utmanar Jesus ställning på första platsen i våra liv. Och om vi vill följa honom så måste vi hela tiden utmana de här olika sanningarna som pumpas ut hela tiden och som präglar hur vi tänker. Och läser vi dessutom mindre i Bibeln och lyssnar mindre till sund undervisning och drar oss undan från en sund kristen gemenskap, då kommer den omgivande kulturen att prägla oss ännu mer. Det går inte att bygga en församling eller en rörelse på konsumenter. Det måste byggas på lärjungar. Och äkta lärjungar formas av honom själv för att bli lika honom och formar också andra till att bli lika honom. Vi upphör aldrig att vara lärjungar. Och en del av att vara lärjungar handlar om att göra lärjungar. Egentligen är det ju det uppdraget som Jesus ger oss. Vi har många gånger gjort det till någonting annat. Att vi ska föra människor förbi en viss punkt där vi kan kalla dem kristna. Men om vi tittar på vad Jesus gjorde så gjorde han ju inte så. Vad gör han? Jo, han ger sig ut och så samlar han ihop ett gäng som han lever med i ett antal års tid och delar livet med dem. Och vi kan ju fundera på när tänker vi att lärjungarna kom till tro? Var det i början av de här tre åren? Eller var det i mitten? Eller var det någonstans mot slutet? Det är inte så lätt att säga, eller hur? För Jesus var inte så bekymrad om att klargöra det. Utan han tränade lärjungar och sen faller ju saker och ting på plats längs vägen. Och dessutom har ju han ett helt annat sätt att forma efterföljare än vad vi oftast har. Vi har ju en sån oerhörd övertro på teori. Och tänker att när vi är färdiga med teorin, då börjar praktiken. Så gör ju inte Jesus. Utan han skickar ut människor som inte har en aning om vad de gör. Som inte är ett dugg redo för det och säger gå ut och förkunna Guds rike. Bota de sjuka, uppväck de döda, befria de fångna och så vidare. Och när de kommer tillbaka sen och har fått se vad Gud kan göra. Då reflekterar de tillsammans. Vad var det egentligen vi var med om? Det finns en andlig mognad och det finns ett lärjungaskap som vi aldrig kommer till. Om vi inte också i våran tur tar oss an andra människor och leder dem vidare. Om du vill vara en lärjunge till Jesus, då behöver du låta honom komma först i ditt liv. Och då behöver det få kosta på. Det innebär att du och jag ger upp våra rättigheter. Att vi låter honom forma våran världsbild. Att Jesus är den som ger oss vårat värde, våran mening, vårat syfte. Det betyder att du och jag tar befälet över våran egen andliga utveckling så att vi medvetet väljer vad vi formas av. Så att det som präglar oss också är det som vi läcker ut till andra människor. Oj. Begär du allt detta av oss? Nej, det gör inte jag. Men det är ju det Jesus ställer oss inför. Men han gör ju det också på sitt sätt. Han är ju den gode herden som varsamt leder oss djupare in i efterföljelse. Så om du sitter här och känner att men jag orkar inte det här. Jag kämpar med att bara få livet att gå ihop. Så vill jag säga till dig, men det är helt okej. Gud ser ju rakt igenom dig och mig. Han vet precis vad vi går igenom. Och överlåtelse handlar ju inte om att springa runt i ett gigantiskt tempo hela tiden och göra så mycket som möjligt. Det är ju inte graden av aktivitet. Utan överlåtelse är ju någonting mycket djupare än så. Det handlar ju om att oavsett livets omständigheter sätta Jesus först. Och drivkraften för detta är ju inte skuld eller dåligt samvete. Jesus är ju aldrig den som kommer med sådana saker. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Utan han är ju den som varsamt lockar och leder och viskar. Och han är den som återigen idag ställer oss inför den kallelsen. Vill du följa mig? Vill du följa mig på riktigt, oavsett vad det innebär? Även om han inte gör det där som jag längtar efter eller behöver. Får han komma först ändå? Amen.